CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pay tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Coronakrisen slår stenhårt mot svenska småbolag och startups. Men hur reagerar riskkapitalisterna? Vi reder ut.
Och vi har pratat med den svenska entreprenören Tom Chong som har befunnit sig i Shanghai under coronautbrottet i Kina om vad svenska bolag kan vänta sig av karantänen här i Sverige.
Och vi pratar med vår korrespondent Miriam Olsson Jeffrey som ger en lägesrapport från ett nedstängt Silicon Valley.
Och dessutom ska vi prata om bolagen som faktiskt satsar trots coronakrisen.
Jag som står här i poddstudion heter Julia Cesar. Och med mig på lina hemifrån har vi Björn Wallenberg. Vi är reportrar på DI Digital och du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Men först börjar vi med ett kort nyhetssvep. Björn, kollar du mer på film och tv-serier nu när vi uppmanas att stanna inne så mycket som möjligt?
Ja, alltså jag och min sambo har snöat in lite på Sveriges mästerkock på sistone faktiskt. Jag vet inte om det har med corona att göra, men vi tittar ganska mycket på det och det blir en del annat också. Så ja, lite mer tror jag väl.
Ja, men du ser. För som väntat så har ju det här fått utslag på streaming-siffrorna och vår kollega Henrik Ek har fått tag i dem. Netflix är fortsatt hemliga med sina siffror, men Viaplay har delat med sig. Och där kunde man förra helgen se att antalet strömmade minuter ökade med 21% på allt innehåll då förutom sport. Och Viaplay har också en streamingbutik med hyrfilmer och i den har hyrningarna gått upp med 92%.
Där ser man. Men vi går vidare. För 2 månader sedan så flaggade ju nischbanken Collector för att de skulle dumpa hela sin portfölj med ett par dussin startupbolag. Men nu har coronaviruset lagt de här planerna på is. Vår kollega Jonas Leijonhufvud fick en pratstund med Collector Banks grundare och tidigare styrelseordförande Lena Apler. Och hon beskriver det som ett vänta och se-läge. Enligt henne lär affären nu bli uppskjuten i minst 2 månader.
Just det, de har väl bland annat fintechbolagen Better Wealth, Sigma Stocks och Gimi som är den här ekonomiappen för barn i sin portfölj.
Ja, precis. Och hela den här portföljen består enligt Lena Apler av investeringar på totalt omkring 230-240 miljoner kronor.
Vad säger hon om priset då, om det är så att de skulle sälja nu?
Ja, eftersom bolagen har gått upp i värde sedan Collector gick in så tror hon att de kan få ut mer än vad de har gått in med. Men nu har ju corona ställt det lite grann på ändan kan man tänka sig. Men vi hoppar vidare till träning. För du Julia, du har ju intervjuat ClassPass vd och ClassPass är ju den här amerikanska träningstjänsten som har ett abonnemang som funkar lite som Spotify. Alltså att man betalar för ett medlemskap men man låser upp träning på massor av olika och från varandra oberoende träningsanläggningar.
Ja, de klev ju in på den svenska marknaden i höstas när de köpte upp Fitness Collection och tog över deras tidigare kunder. Och de har ju haft en ganska aggressiv tillväxtstrategi och här i Sverige så siktar de på att knyta till sig 300 nya olika träningsstudior under året. Och gör man det, då blir man ju helt klart den största aktören då på den svenska marknaden i alla fall sett till hur mycket träning man erbjuder här.
Men då är det en fråga som hänger i luften och det är ju vad som händer med den här planen nu när coronaviruset mer eller mindre har lamslagit Sverige ekonomiskt.
Ja, och det är ju klart att det kommer att påverka. Hur exakt vet de inte än. Fritz Lernman, som vdn heter, han berättar att det inte riktigt går att göra någon finansiell plan för coronaviruset eftersom att hela tiden kommer ny data. Så alla antaganden om vad som kan komma att ske måste hela tiden omvärderas.
Och hur klarar sig ett ungt techbolag vars affärsidé bygger på att folk ska besöka fysiska anläggningar nu när vissa städer, och inte bara i Sverige utan över hela världen, som ClassPass är aktiva i, när de städerna är i, ja, vad ska man kalla det, när de är nedstängda mer eller mindre?
Mm. Alltså ClassPass finns ju till exempel i Hongkong, som ju ganska nära Kina där allting började. De finns också i Spanien, som är i ett land i karantän nu. Och i Hongkong så berättar Fritz Lernman att där sjönk inte deltagandet så mycket. Men där stängde de ju inte ner liksom allting heller. En lösning som de har börjat med nu är att sända träningspass digitalt så att man kan vara med hemifrån. En annan grej man har haft sedan tidigare är ett digitalt bibliotek av övningar som man kan göra på egen hand. Men den brännande frågan för ClassPass är inte bara hur man ska då få folk att fortsätta träna med dem, utan också att hålla sina partnerstudior vid liv. För deras affärsidé bygger ju faktiskt på att det finns ett brett utbud av liksom lokala gym och studios som man då kan knyta till sin tjänst.
Just det, och förmodligen så kommer ju många gymkedjor att drabbas ganska hårt av det här. Vi har ju till exempel Actic i Sverige som har varslat 900 medarbetare. Men precis innan vi började podda så kom faktiskt beskedet att Sats ska öppna gymmen i Sverige imorgon. Så det finns ju en liten ljusning i alla fall i träningsbranschen.
Det är en nyhet som gör vår träningsbesatta nyhetschef Ida Brusewitz glad, gissar jag.
Ja, trevligt.
Coronakrisen slår hårt mot svenska småbolag och startups. I ett slag har efterfrågan nästan helt försvunnit, samtidigt som verksamheten i många fall satts på paus. Vi tog del av en undersökning som Tillväxtverkets program Startup Sweden gjort bland drygt 500 startupbolag. Hela 98% har redan drabbats eller tror att de kommer att drabbas av negativa effekter.
Och det är ju väldigt anmärkningsvärda siffror, och de här negativa effekterna handlar ju bland annat om att de tror att intäkter kommer att försvinna eller att de kommer få skära ner på personal. Och det finns ju en stor oro där ute bland svenska företagare, inte bara bland startup-grundare utan bland mer traditionella småbolag. Och det här märker vi av när vi pratar med entreprenörer och andra. Och i just vår värld då, techvärlden eller startupvärlden, så är ju riskkapitalet viktigt. Och i den här undersökningen från Startup Sweden så säger en dryg majoritet av bolagen att de tror att det kommer bli svårare att ta del av riskkapital framöver. Och det hämmar ju i så fall deras tillväxt såklart.
Ja, för det är ju inte en helt orimlig tanke. Börsen är ju minst sagt svajig just nu, och att investera i onoterade bolag är ju liksom ännu mer riskabelt. Man kan ju tänka sig att många, kanske framförallt affärsänglar, tänker till både en, två, tre och kanske fyra gånger till och med innan de satsar pengar på något vågat projekt. Och om de här personerna har ett huvudbolag som så att säga tjänar in pengarna, så lär de väl lägga allt krut där?
Ja, precis. Och du och jag, Julia, vi gick ju i fjol igenom årets riskkapitalrundor i Sverige fram till och med november. Och då kunde vi ju notera att det var rekordnivåer som investerades. 22 miljarder kronor fick vi det till, och sen för helåret blev det ju lite mer. Och det här är ju en fortsättning på en trend som har hållit i sig i några år. Det har ju varit höga nivåer av riskkapitalinvesteringar, så det är ju en positiv ögonblicksbild där och då. Men i det här läget så ger det ju såklart en ännu högre fallhöjd. För det är ju så att tusentals svenska bolag har tagit emot riskkapital för att växa snabbare. Men det betyder inte att de är flygfärdiga ännu, och i många fall så behöver de helt enkelt ännu mer riskkapital för att kunna skala upp sina idéer eller för att nå nästa mål. Men om riskkapitalet torkar ut så ja, då ställs ju de här planerna helt på ändan.
Mm, för den här, men den här krisen har ju ändå bara pågått i några veckor, och än så länge så finns det ju ingen systematisk data. Så att det är ju svårt att säga om pengarna redan har torkat ut. Vi har ju också kunnat rapportera om en hel del bolag som faktiskt tar in pengar. Bland annat Swedish Algae Factory som tog in 50 miljoner kronor. Men du Björn, du kollade ju med några av Sveriges tyngsta tech-investerare. Alltså Creandum, EQT Ventures och Northzone. En trio som tidigare har investerat i svenska tillväxtsuccéer som bland annat Spotify, iSettle, Klarna och Einride. I fjol, i ett helt annat klimat, stängde de allihopa varsin rekordfond. Totalt nästan 15 miljarder kronor. Och de är ju inte fullinvesterade än. De borde väl kunna ha en del torrt krut. Vad säger du?
Ja, de säger ju alla tre till mig också att de fortsätter att investera både genom att göra nyinvesteringar och följdinvesteringar. Men de medger också att de kommer behöva stötta de befintliga portföljerna lite extra. Man kan ju tänka sig att en del bolag kommer att blöda och kanske behöva tillskott och inte bara för att växa utan för att överleva. Sen ska det ju också sägas att de här bolagen kanske gör lite större investeringar än vad de allra flesta startupbolag tar emot. De gör ju inte så ofta SOD-investeringar till exempel. Men EQT Ventures partner Lars Jörnov sa i alla fall till mig att hans riskkapital till och med varit ovanligt aktiv den senaste månaden. De har gjort tre nyinvesteringar som de ännu inte har offentliggjort. Och dessutom så är de på väg att göra två till. Även Creandum är i slutfasen med ett antal investeringar, sa deras partner Staffan Helgesson till mig.
Just det, och Per-Jörgen Persson på Northzone påminner om att det kommer en tid efter corona, eller hur?
Ja, precis. Han sa ungefär att kriser skapar starka bolag och tog upp att de starkaste bolagen som de har investerat i under åren ofta har präglats av att entreprenörerna har varit igenom tuffa perioder som dotcom-kraschen eller finanskrisen. Men vi har ju kollat runt med fler riskkapitalister. Julia, du hörde av dig till techprofilen och affärsängeln Louise Samet som nu är partner på riskkapitalbolaget Blossom Capital. De stängde ju en fond på 1,7 miljarder kronor så sent som i slutet av januari. Vad sa hon?
Ja, det gjorde jag. Louise, hon blev ju partner på Blossom Capital för ungefär ett år sedan. Blossom Capital är ju den här relativt nystartade riskkapitalbolaget med bas i London. Och hon berättade att de fortsätter faktiskt med samma strategi som tidigare. Alltså att man fortsätter att göra investeringar i samma takt. Och vare sig det är en första investering då eller en följdinvestering. De har ju som ett uttalat mål att gå in i runt 5 bolag för 2020. Så att det är ju det man då siktar på att nå. Sen så berättade hon att de fortsatt jobba nära sina portföljbolag för att stötta dem och kanske särskilt mycket nu då, gissar jag.
Okej, okay, så i princip är det business as usual för dem också då. Men nämnde hon någonting om det är någon särskild bransch som är intressant nu eller som de spanar på?
Ja, bland annat så nämnde hon plattformen inne.io som då Blossom Capital har investerat i, som är ett hormonfritt preventivmedel för kvinnor. Det behovet är starkt oavsett den makroekonomiska situationen, menar hon. Och hon lyfter också upp bolag som möjliggör arbete remote, det vill säga till exempel hemifrån, så som du jobbar nu Björn, som fortsatt heta. Sen så har ju vår kollega Jonas Leijonhufvud också pratat med Industrifonden, den här statligt grundade investeringsstiftelsen som brukar investera i riktigt tekniktunga bolag. Och de kör också på. Vi tar ingen paus och investerar i samma takt som tidigare, sa deras vd David Sonek till vår kollega Jonas Leijonhufvud.
Sen har vi ju till och med riskkapitalister som tänker på helt nya fonder i det här läget. Vår kollega Johannes Karlsson skrev idag om riskkapitalbolaget Never Eat Alone som förvaltar drygt 150 miljoner kronor åt en del svenska arvtagare och entreprenörer. Just nu då, mitt i krisen, så siktar de på att stänga en ny och ännu större fond.
Det händer ju grejer. Jag tänker att riskkapitalbolagens förhandlingssituation gentemot startupbolagen har förbättrats på grund av krisen. Vad tror du?
Ja, det är nog inte otänkbart att många startupbolag kommer behöva ta in pengar till betydligt lägre värderingar än vad de hade tänkt innan krisen. De får alltså mindre pengar för en given andel aktier som de ger upp. Samtidigt har ju de här fonderna mer pengar nu än vad de kanske någonsin haft efter flera framgångsrika år.
Är det liksom lite att riskkapitalbolagen då kan välja och vraka lite, att det är nästan som rea nu?
Ja, kanske, men samtidigt så förändras ju läget så oerhört snabbt just nu. Centralbanker och stater har ju lanserat enorma stimulanspaket. Och de här pengarna kommer ju slosha omkring i det finansiella systemet på olika sätt. Pengar kommer kanske bli ännu billigare än man varit, räntorna ännu lägre. Och om coronakrisen skulle blåsa över så kan det betyda att det plötsligt finns mer pengar än någonsin att investera. Och samtidigt, vem vet, det kanske kommer uppstå helt nya statliga eller andra finansieringsformer för den digitala sektorn.
Vem vet? Det är svårt att säga nu såklart, men det ligger nog mycket i det som vissa säger, att det kommer att finnas ett före och ett efter corona rent ekonomiskt. Vi går vidare, men vi håller oss kvar i coronakrisen. Statliga Almi får 3 miljarder kronor att låna ut till små och medelstora bolag, meddelades förra veckan. Ett välkommet besked för många oroade småföretagare, även om räntan faktiskt är högre än den bankerna tar ut. Ja, söktrycken på de här lånen är högt, sa Lars Mårdbrandt på Almi till oss. Och kort därefter, på fredagskvällen, sa Sveriges näringsminister Ibrahim Baylan till oss på Det Digitala att ännu fler åtgärder var på gång. Ett stort antal förslag diskuterades och analyserades, berättade han. Vad det kunde röra sig om, sa han inte då. Och åtminstone fram till att vi nu poddar på onsdags eftermiddag så har inte vi hört någonting nytt. Men nu tänker jag att vi ska lyfta blicken lite. Coronakrisen slår hårt mot Sverige, men också mot andra länder.
Så vad händer utomlands? Hur tacklar man krisen där för småbolagen och startupbolagen?
Ja, bland annat så flyttar Frankrike fram skattebetalningarna bortom mars. Tyska bolag kan också flytta fram skattebetalningarna och dessutom motta stora lån från staten. Och USA uppges vara på gång med ett låneprogram med 500 miljarder dollar för företag, delstater och städer. Plus ytterligare 367 miljarder i stöd för mindre företagslöner. Så att det händer enormt mycket runt om i världen på det här området såklart. Och du, Björn, intervjuade Tom Chong, en svensk entreprenör som sedan ett par år tillbaka bygger en träningsapp i Shanghai. Han har varit i megastaden under större delen av coronautbrottet och alltså upplevt karantänen redan. Staden börjar så smått återgå till det normala och det börjar faktiskt till och med gå runt lite folk i köpcentren nu, sa han till dig.
Ja, precis. Han och andra entreprenörer i Kina har ju redan genomlevt det som svenska bolag nu drabbas av, skulle man kunna säga. Så jag tänkte att det vore intressant att höra med honom hur det har gått, hur de har genomlevt den här krisen.
Ja, för han borde väl ändå ha en liksom unik, eller i alla fall sällsynt inblick i det här eftersom att han är entreprenör i Kina och dessutom...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Utom liksom inblandad i det svenska näringslivet. Han hjälper ju bland annat Scania med deras digitala labb i Kina och är rådgivare till videoteknikbolaget Bambuser i Sverige. Dessutom är han ena halvan i podcasten Den digitala draken som handlar om just Kinas techvärld. Och en del kanske känner igen honom som sommarpratare 2018. Men vad sa han mer? Berätta, Björn.
Ja, han sa väl i princip att erfarenheten från Kina säger honom att det kommer bli svårt för de allra flesta företag i Sverige också. Vi snackar inte om att tappa 30-40% av intäkterna under en månad. Man måste planera för att tappa 80-100% av sina intäkter i flera månader, sa han. Och han tog också upp att om man har en worst case plan så kan man ta den och göra den 99% värre, så kommer man någorlunda nära hur det kommer drabba ens bolag. Så det är ju ganska hårt. Men kontentan är väl i princip att det gäller att planera för noll intäkter och att vara beredd att snabbt svänga om verksamheten.
Hur har det gått för hans egna bolag i allt det här?
Ja, han har ju då en digital träningsplattform som heter Move Shanghai, och den kopplar ihop fysiska gym med användare. Så det är ju lite som ClassPass då, som vi pratade om tidigare. Och den verksamheten är ju helt beroende av att gymmen är öppna och att folk vågar gå dit. Men Tom Chong säger då att från slutet av januari så har de inte haft en enda krona i intäkt, helt enkelt för att gymmen stängde. Och han planerar nu för att det kanske blir halvnormalt igen om en månad. Och då har det gått 3 månader efter att det tog stopp.
Men för att lätta upp lite så kan vi ju nämna att det har kommit en del positiva signaler från Kina på sistone. Antalet inhemska virusfall har minskat rejält enligt den officiella statistiken. Och karantänerna börjar lättas upp till och med i Wuhan, där utbrottet först fick fäste. Och Tom Chong säger ju också till dig att han trots allt inte känner till särskilt många kinesiska bolag som har stängt ner. Även om många har ju då dragit ner på personalen till exempel. Men om det nu är så att Kina så att säga ligger före Sverige lite grann i den här ekonomiska effekten. Vad kommer mer att hända då? Finns det några bolag eller affärsidéer som har slagit igenom?
Ja, men en sak som slog honom så var att hans lokala skattekontor plötsligt har gått och blivit digitaliserat över en natt. Och den här snabba anpassningen hade också skett i delar av näringslivet. Kinas ekonomi är ju känd för att vara väldigt digital och deras bolag är ju i framkant. Men det finns såklart delar som släpar efter även där. Tom Chong tar bland annat upp att vissa butiker har börjat livestreama för att sälja ut lagret eftersom ingen är där och shoppar. Artister har börjat livesända konserter hemma och spel går ju bra. Och live video shopping, alltså det här som kallas för digitalt tv-shop ibland, har också ökat starkt i Kina under karantänen, konstaterar han. Sen e-handeln har fått ett uppsving till vissa delar. Han säger att man kanske inte sitter hemma och köper nya iPhones, men när man har tråkigt och sitter hemma så kanske man testar någon produkt för någon hundring eller så.
Spännande. Vi får ju se vad liksom som tar sig hit i Sverige också.
Ja, verkligen. Och jag kan ju passa på att nämna det också, att när jag pratade med Tom så sa han att han och hans kollega var på gång med att spela in ett avsnitt av deras podd, Den digitala draken, som ska ta upp just hur Kinas techbolag och småbolag har tacklat coronakrisen. Så om ni är intresserade av det kan jag rekommendera att ni håller utkik i deras kanaler. Och vi kommer ju såklart fortsätta att skriva mer, framförallt om hur svenska bolag påverkas av det här. Så håll utkik på digital.di.se.
Techbolagen har fått en rejäl smäll på börsen i spåren av coronautbrottet, men hämtade sig något i uppgången i veckan. Många av dem har öppnat plånboken själva för att bidra till hjälpinsatser både till anställda och globalt. Med mig för att rapportera om det senaste från Silicon Valley har jag vår korrespondent Miriam Olsson Jeffrey. Hej Miriam!
Hej Julia!
Hur är läget där borta hos dig nu? Det har ju faktiskt hänt en del sedan du var med i podden för 2 veckor sedan.
Ja, det går ju ganska snabbt i svängarna ändå på många håll just nu måste man säga. Dels i ekonomin och dels i smittspridningen. Inte minst här i USA där det nu faktiskt har börjat testas då i högre utsträckning. New York City är ju hårdast drabbat. Det rapporterar ju vår kollega Frida Wallner om på d.se. Här i San Francisco där jag bor är läget fortfarande lugnt när det gäller antal bekräftade fall. Men det är ju fortfarande få som har testats helt enkelt. I Kalifornien så är det ett par tusen som har testats positivt. Och i förra veckan här så utlyste ju Kalifornien som första delstat då en order om att stanna hemma så mycket som möjligt. Alltså ett stay at home order som det kallas. Och nu har 13 delstater följt efter här tror jag att jag läste idag. Och man har stängt ner alla butiker och ja, helt enkelt aktiviteter som inte är nödvändiga för att samhället ska fungera. Så det är livsmedelsbutiker och bensinstationer och banker som är öppna. Och restauranger får till exempel inte ha sittande gäster, men man kan ändå köpa hämtmat eller få mat levererad.
Du rapporterade ju om ett öde San Francisco på DI Digital under förra veckan. Och det liksom verkar ju väldigt tomt på gatorna. Hur funkar det nu? Får man ens gå ut?
Ja, man får gå ut. Men nere i stan då, där det brukar krylla av turister och folk som jobbar i det finansiella distriktet, är det ganska tomt. Men däremot i Golden Gate Park, nära där jag bor i utkanten av San Francisco, så är det många som är ute och joggar och cyklar. Och man får vara ute, men det står ändå skyltar på gatorna liksom, som är uppsatta med uppmaningen om att hålla då 6 feet, som är nästan 2 meters avstånd till varandra. Och sen finns det en del poliser som är ute och kör på gatorna, vilket inte brukar vara på samma sätt när läget är normalt.
Vad konstigt det måste vara att gå på promenad med någon och hela tiden hålla 2 meters avstånd mellan varandra. Men då verkar det ju som att San Francisco har gått lite längre än vad vi har gjort här i Stockholm. För jag är ute och promenerar mycket och jag har i alla fall inte sett några skyltar om avstånd eller liksom märkt av att det har varit fler poliser ute. Det som jag har sett är ju att 117 har reklam uppe på stan där de uppmanar folk att sätta händerna i liksom minst 30 sekunder.
Ja, det är ju många instruktionsklipp också nu om att tvätta händerna som florerar. Och jag såg, även när jag körde ner till stan häromdagen, så hade de faktiskt en trafikskylt här där de skrev att tvätta händerna. Liksom. Sen, det är klart att vi får gå på promenad tillsammans i familjen, ska jag säga. Det här är ju med, man får inte gå nära andra och vi kan ju inte träffa våra vänner och så. Men i Sverige så är det ju ingen nedstängning, inte än i alla fall.
Men tillbaka till USA. Techjättarna hade ju redan uppmanat sina anställda att jobba hemma när den här nedstängningen började. Och många av dem har ju sitt säte där du bor, Miriam. En effekt av hemmajobb är ju till exempel att folk beställer mycket hämtmat. Och särskilt kan man anta då alla tusentals anställda hos techjättarna i och med att de annars brukar få gratis mat på kontoret.
Ja, det är ju ett stort tryck på matleveranstjänster nu helt klart, och det har ni också sett i Stockholm. Det är ju en av vinnarna i den här krisen som jag pratat om innan. Jag såg det nu att Uber Eats försäljning, alltså Ubers matleveranstjänst, gick upp med 10% i förra veckan enligt källor till The Information. Men annars är ju Uber ett av de bolag som har det tufft nu med taxitjänsten, i och med att det är så få som åker runt med Uber och även Lyft i nedstängda samhällen.
En effekt av allt hemmajobb i många länder och världsdelar är ju att flera kommunikationsverktyg har sett en stor tillströmning av användare, som du rapporterade om igår.
Precis, vi har ju videokonferenstjänsten Zoom. Den har ju gått upp mycket på börsen sedan den noterades förra året, och i och med virusutbrottet har den här tjänsten verkligen fått en skjuts. Aktien har gått upp med över 100% bara i år. Och förutom möten då i Zoom så sker det ju också mycket distansundervisning när skolor är stängda. Vår dotter här hemma har till exempel ett Zoom-samtal varje dag med sin lärare och sin klass. Och Zoom gick upp rejält på börsen här i måndags, och det gjorde även meddelandetjänsten Slack. Och sen har även Microsoft sett en stor tillströmning av användare till sin Teams-plattform. Men på tisdagen här så gick faktiskt Zoom ner på börsen. Och det har de inte gjort på ett tag nu. Och det var då medan alla andra techbolag gick upp i uppgången som var igår.
Vad hände där?
Ja, så det skulle ju kunna vara en effekt av att Donald Trump gick ut och sa att man måste öppna upp verksamheterna igen till påsk för att få igång ekonomin, och att det då skulle kunna indikera att folk ska börja jobba på kontoren igen. Och det är ju en diskussion i sig som vi inte ska ha nu, den här balansgången som diskuteras även i Sverige om mellan ekonomi och smittspridning.
Okej, så Zoom gick ner alltså, men de andra gick upp. Hur är då läget för techjättarna?
De har ju fått ta stora smällar i börsnedgången som vi har sett nu, och flera har vinstvarnat för innevarande kvartal, alltså det som pågår just nu. Sen har ju flera av dem sett ökad aktivitet på sina plattformar. Facebook rapporterade ju här att de har sett en 50% ökning i Messenger på flera marknader till exempel. Sen så flaggade de också för att de kommer att drabbas av annonstapp i och med att annonsbudgetar går ner när det är krissituationer. Och det kommer ju så fall också även drabba Google i det här läget.
Ja, för Facebook är ju annars ett av de bolag som har öppnat plånboken för hjälpinsatser i coronakrisen. Vi har gjort en sammanställning av det på DI Digital och det handlar ju till exempel om att techbolagen matchar donationer till en fond som WHO och FN-stiftelsen har startat.
Ja, precis. Flera av bolagen har också använt sig nu till att vara med i ett globalt hackathon. Som till exempel Facebook, Pinterest, Slack och Twitter. Och de ska utveckla mjukvara då som kan tackla problem utifrån situationen. Så att även om de drabbas av den här krisen själva så öppnar de helt enkelt sina plånböcker.
Men okej, vi går vidare. Apple, hur har det gått med produktionen? För det har man ju ändå läst en del om att det har satt käppar i hjulen den här coronakrisen.
Ja, alltså bolagets produktion verkar ha kommit igång igen nu. Och det var ju en oro för några veckor sedan när Apple vinstvarnade för det här kvartalet. Man har även öppnat butikerna i Kina igen men samtidigt då stängt alla butiker utanför Kina. Sen tjänar väl Apple säkert en hel del på sina tjänster nu som tv-tjänsten och music när många är hemma och även appar som laddas ner i större utsträckning nu. Och Apple gick upp på börsen igår i uppgången men har ändå gått ner nästan 25% sen peaken i februari.
Folk använder väl helt enkelt sina telefoner och datorer mer just nu, vilket vi även märker av i nyhetsflödet. En annan effekt av att många jobbar hemma är ju också att folk tittar mer på tv och alltså använder streamingtjänster mer. Och många av dem har ju sett en stor uppgång i trafik.
Ja, och det finns ju flera vinnare då bland techbolagen som har sett en ökad trafik. Som YouTube till exempel och Netflix där användarna har varit inne på tjänster mycket mer. Och sen ska vi inte glömma bort Amazon också. De har ju stort tryck på leveranser nu i och med att alla vill bunkra mat. Och de vill också anställa 100 000 personer som vi har rapporterat om på Digital. Och för oss här i vår familj så är det helt omöjligt att få en matleverans just nu. Från att vi i vanliga fall brukar få det dagen efter.
Men jag hoppas att ni har mat där hemma ändå, Miriam. Och stay safe, som är leduttrycket där borta i USA nu, om jag har förstått det rätt.
Det stämmer, och detsamma Julia. Tack för idag.
Tack för idag.
Och om vi ska försöka avsluta podden på ett lite positivt sätt, även om det inte finns några vinnare i den här krisen som sagt. Men det finns ju vissa bolag som ser ganska god konjunktur. Trots corona eller helt oberoende av den. Nu på onsdagen så kunde vi rapportera att den svenska spelutvecklaren Avalanche Studios i fjol gjorde ett rekordresultat. Och därför satsar de nu 90 miljoner kronor på att växa. De ska öppna en studio och anställa drygt 100 personer.
Ja, den digitala ekonomin rullar på. Avalanche beslut har nog inte så mycket att göra med corona, men den visar ju ändå på en framtidstro åtminstone. Vi har ju också kunnat rapportera här i Sverige, kanske föga förvånande, att bland annat nätläkare som Kry och matkassar som Mathem går för högtryck just nu. Och olika bolag som erbjuder verktyg för distansarbete går ju också bra. Amerikanska Zoom passerade till och med taxitjänsten Uber i börsvärde häromdagen, noterade vi på redaktionen.
Ja, det tycker jag är en ganska talande grej. Zoom går ju upp och Uber går ner. Men det finns ju en del svenska aktörer också som sysslar med distansarbete eller videokonferenser. Vi pratade bland annat med det svenska startupbolaget Teamly, ett ganska tidigt skede av krisen. Och de utvecklar ju en videotjänst för distansarbete. Och trots att de inte ens har lanserat sin tjänst och i en ganska tidigt stadium så hade de märkt ett avsevärt ökat intresse. Och det var alltså innan många bolag började skicka hem sin personal.
Häftigt! Sen har vi ju edtech-bolagen också som vår kollega Frida Westergård nyligen skrev om. De har ju länge jobbat hårt för att få in teknik i skolorna och nu över ett slag så märker de såklart en enorm efterfrågan. Alla har jobbat dygnet runt, sa Janne Jeppesen, vd på Swedish EdTech Industry, branschorganisationen för edtech-bolag, till oss förra veckan.
Ja, och även spel då som vi har nämnt och e-sport är ju andra kandidater som det borde går bra för.
Ja, för det finns ju ändå trots allt några områden som kan se tillväxt. Det svänger snabbt och mycket osäkert, men generellt har ju det såklart att göra med att folk stannar inne och kanske använder nätet mer. Men även om det kanske trots allt går bra för vissa bolag eller branscher i den här krisen, så får vi hoppas att det här snart blåser över. Ta hand om er alla lyssnare.
Vi ska också berätta om ett fint initiativ från Stiftelsen Norrsken tillsammans med Dagens Industri, där miljoner skänks till innovativa lösningar som på olika sätt bekämpar virusets effekter. Och nu har de första bolagen fått ekonomiskt stöd. Och det handlar bland annat om en dansk utvecklad robotarm som automatiserar tester av misstänkt smitta, en informationskampanj riktad till sjukvården i Östafrika och ett system för att myndigheter ska kunna fatta beslut baserade på stora datamängder. Det här initiativet heter Action Against Corona och Norrsken efterlyser fortfarande ansökningar. Så om du har en idé eller ett projekt igång som du tror kan hjälpa till i coronakrisen på något sätt, tveka inte att anmäla dig. Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden kommer ut. Kolla också in DIs andra poddar, från Dagliga morgonkoll till Veckovis analyspodden, Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra denna podd, mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.